Hör han pratade om när han inbjöd till vittnesbörd om begränsningens sköna konst. Vi får se hur väl jag besitter denna konst. Jag hade faktiskt aldrig hört att Galaterbrevet kallades för frihetens brev, så för mig var det nytt. Jag har inför den här predikan också läst Galaterbrevet. Jag tycker att det är viktigt att sätta saker och ting i dess kontext. Det är så lätt att plocka ut ett bibelord och så kan man plädera för vad som helst utifrån bara den resan. Men man måste veta vad sammanhanget är. Galaterbrevet är ett, vad ska jag säga, evangeliet komprimerat skulle jag vilja säga. Det är ett försvarstal för nåd och mot lagiskhet, mot laggärningar. Galaterna hade faktiskt hamnat, den galatiska församlingen hade hamnat i en väldigt allvarlig situation. Den var så allvarlig att Paulus i första kapitlet verkligen säger att de följer ett annat evangelium än det som faktiskt han predikar, än det som faktiskt är det sanna. Och han säger i kapitel 5, vers 4 att de har fallit ur nåden. Och för mig är det en riktig, det är nästan otäckt att läsa. Hur kan man falla ur nåden? Men anledningen var att den här församlingen hade börjat följa de traditionella judiska levnadsreglerna. Och de funderade på om man skulle behöva omskära sig för att verkligen säkra på att de fick tillhöra Gud. Så Paulus går verkligen starkt emot det här. Han liksom talar att det handlar inte om religiösa gärningar, utan det handlar om vad Gud har gjort för oss. Det handlar om vad Jesus har gjort för oss. Att det finns inget annat. Det finns ingen annan väg än korsets väg. Det finns ingen annan möjlighet att få komma till Gud än genom Jesus. Han ställföreträdande död på korset. Och att vi tar emot Guds förlåtelse genom nåd. Det är det som ställer oss i rätt förhållande till Gud. Att det handlar om att ta emot hans fria gåva. Ta emot det i förtröstan, i tillit. Inte försöka förtjäna sin plats i Guds hjärta. Inte så. Så det är liksom det är sammanhanget som det är skrivet i. Och sen så många av just Paulus brev har en teoridel, om ni förstår vad jag menar. En teologidel kanske då. Och sen så kommer en praktisk tillämpning utav vad det betyder för oss i vardagen. Och kapitel 6 är liksom mitt i denna praktiska tillämpning. Det som jag har brottats lite grann med, det är liksom när jag läst brevet. Han talar så starkt för att det handlar inte om de religiösa gärningarna, utan det handlar om nåd. Det handlar om att förtrösta på Gud. Det handlar om att ta emot, bara kapitulera inför Gud, ta emot i tro. Och så ändå så kommer han till på slutet, tycker jag då, liksom, att det ändå handlar om att göra saker liksom. Man ska så rätt åker och vi ska göra gott och vi ska liksom. Så jag tänkte, men hur hänger det samman? Liksom säger han först att nej, det handlar inte om gärningar, men ändå så handlar det lite om gärningar, men inte, men ändå. Jag tror att det problemet som han försöker gå emot, det är just det här att den här församlingen trodde att jag måste prestera för att få komma till Gud. Att hamna i rätt förhållande till Gud. Att göra, om jag bara beter mig på något form av korrekt sätt, så då är jag safe, då är jag på säkra sidan. Då kommer Gud höra mig, då kommer Gud ta hand om mig. Bara jag gör det här liksom. Och det är den sortens gärningar som Paulus säger nej. Han säger ja till att vi tar emot utan nåden, låter Guds nåd förvandla våra hjärtan, låter Guds ande ta boning i oss, och utifrån det så föds hans gärningar fram, den helige andes frukt föds fram. Men sen är det, och det är ändå så liksom, att det vi gör genererar någon form av resultat. Det är ju, han talar om sådd och förd. Och det är egentligen inget, det är inget konstigt för oss. Det är liksom orsak och verkan. Som man bäddar får man ligga. Det är liksom, Jesus talar mycket om det utifrån den tanken också. Om vilken frukt vi bär fram, sådd och förd. Så på sätt och vis borde det vara ganska enkelt. Vilket resultat vill jag ha? Okej, jag vill ha det här. Då agerar jag ut efter det så att jag kommer dit. Vilka konsekvenser vill jag ha i mitt liv? Hur vill jag, min familj? Vad vill jag uppnå? Vad vill jag ha för relation med Gud? Hur ska församlingen se ut? Alltså alla de här områdena som berör livet. Det borde egentligen vara busenkelt. Det borde vara busenkelt. Jag vill det här. Jag önskar att min relation med Gud var så här. Ja, men då gör jag så att jag kommer dit liksom. Jag, på det företag jag jobbar, ett av de två stora här i stan, AstraZeneca, så jobbar vi ganska mycket så här. Jag har, det är lite olika på vilken, beroende på vilken chef man har, men jag, den chef som jag nu har, hon är stenhård på detta. Så vi, man sätter upp mål i början på året, och så sätter man upp delmål när det ska vara klart, och så sätter man upp så kallade mätetal, det vill säga hur jag ska veta att jag har nått fram, och sen så följer hon upp med mig varje månad. Det är väldigt så här liksom. Det är inte så att hon jagar livet ur mig, det gör hon inte, men det är så liksom företaget drivs framåt på något sätt. Och sen är det, alla har så här och ska koppla sig genom ensamma mål och det är massa sånt liksom. Det är ingenting konstigt med sådd och förd. Vi förstår alla konceptet. Det är självklarheter. Det borde vara busenkelt. Och ändå så är det inte alltid så busenkelt. Ändå så kan jag tycka att jag ser liksom inte konsekvenserna i mitt liv utav min gudsrelation på det sätt som jag skulle önska. Eller om jag tittar liksom, om vi nu pratar församlingsliv eller det andliga livet som jag kallar det för, så skulle jag tycka liksom, men varför ser vi inte mer resultat? Varför är det inte den skörd som vi någonstans skulle vilja? Och vad beror det på? Varför kan det vara så svårt att leva ett liv som är förenligt med det jag bekänner mig till? När det gäller vissa saker. Jag tror att en del utav anledningen har fångats här i bibeltexten. I kapitel 6, vers 7 så står det: bedra inte er själva. Gud bedrar man inte. Det är människans sår ska man också föra. Men varför ser jag inte det resultatet, den konsekvensen för det i mitt liv som jag önskar? Jag funderar på om det kan vara så att jag ibland lurar mig själv. Bedrar mig själv. För det är ganska lätt att göra så. Att visst, jag bekänner att jag tror på någonting. Jag bekänner mig till Gud, men ändå inte ser den praktiska konsekvensen. Och så kan jag vaggas in. Jag vaggar in mig själv i någon form av falsk uppfattning om sakernas tillstånd. Jag kan tycka, men det är bra. Det kanske inte är så dumt ändå. Jag är nöjd ju. Det är mysigt. Vi har det mysigt i församlingen. Och det är bekvämt. Och jag mår bra. Och ja. Allt är väl. Eller? För vi har det väl bra som vi har det. Vi har våra liv. Vi går väl med Gud och Gud är snäll. Och vi saknar ingenting och vi är rika som församlingen Laodikeia i Uppenbarelseboken 3. Men vad är den verkliga frukten? Vad är den verkliga konsekvensen? Vad är den verkliga förden? Det är det som är intressant att titta på. att jag lurar mig själv och tror att det liksom är bra, fast egentligen inte riktigt är det. Eller också kanske jag lurar mig själv och jag vet mycket väl vad resultatet blir. Om jag går den här vägen, om jag gör det här, så vet jag vet egentligen där framme hamnar jag där. Men ändå så gör jag det. Ändå så prioriterar jag bort att vara tillsammans med Gud. Fast jag vet att jag behöver det och egentligen någonstans inom mig vill. Men ändå så väljer jag någonting annat. Att, om jag ska fortsätta på bilden, att jag sår fel saker eller undviker att så rätt saker. Det finns ett tv-program, en dokusåpa tror jag man skulle kalla det för, som heter Du är vad du äter. Jag vet inte om ni har sett det. Jag har småkikat på det ibland. Och jag tycker det är fantastiskt modiga människor som är med där. För dig som inte har sett det, så handlar det om människor som tycker att de har blivit för stora, har gått upp för mycket i vikt. Och de behöver hjälp att gå ner i vikt. Och de som man får följa dem då lite grann, deras liksom kamp med det här. Och de man sitter och intervjuar dem och så vidare. Så det är ofta, tycker jag det har kommit fram de gånger jag har sett att de vet egentligen mycket väl. Att jo, jag har den här kroppsformen eftersom jag äter fel saker och jag undviker att röra på mig. Så de vet resultatet. Eller de vet vad de vill och de vet vad de borde göra, men ändå gör de det inte. Och så kommer någon liten hurtig programledare och skrämmer dem till lydnad ungefär. Och sen så 8 veckor senare så har det liksom gått bättre för dem då. Men på något sätt så även där så vet de resultatet utav de val de gör. Men ändå så går de där. Och är det inte samma sak för dig och mig? Vi vet. Vi vill dit, vi borde göra det här. Jag vet att jag skulle väldigt gärna vilja se mer människor ta emot Jesus. Jag vet att jag skulle behöva berätta mer om honom. Jag vet att jag skulle vilja lära känna Jesus mer. Och att jag behöver liksom umgås mer med honom. Men ändå så lurar sig själv lite grann. Jag tror att vi måste våga vara sanna. Vi måste våga se hur det verkligen är. Hur det verkligen står till. Verkligen står till. Inte bara hur vi tror att vi liksom på ytan står till. Hur mysigt det är på ytan. Hur fint och bekvämt det är. Utan vad är verkligen sakernas tillstånd? Hur står det verkligen till här inne? Med mig och Gud. Hur står det verkligen till? I församlingen. Hur står det verkligen till med människor som inte känner Jesus? Hur står det verkligen till? Jesus säger att vi ska förstå sanningen och sanningen ska göra oss fria. När vi förstår hur det verkligen är, det är först då som vi kan bli fria. Så länge vi bedrar oss själva, så länge jag bedrar mig själv, så sker ingen förändring, för då tar inte jag emot befrielsen ifrån Jesus. Då tar inte jag emot nåden. Men när vi förstår. Då kan jag bli fri. Att våga vara sann. Och också faktiskt våga fråga vilket resultat. Vilken konsekvens är det egentligen jag längtar efter. Hur vill jag egentligen leva. Hur önskar jag att det skulle vara. Och vilka steg behöver jag ta för att komma dit. Utan att det ska bli laggärningar, utan det ska bli liksom prestation som tynger ner, utan att vara fri, se vad som är sant, ta emot friheten, vara fri att bära fram Guds eget liv till andra människor. Jag kanske lurar mig själv, det är därför jag inte ser resultatet. Eller också, om vi fortsätter fram i texten, vers 9. Låt oss inte tröttna på att göra gott. Ty när tiden är inne får vi skörda om vi inte ger upp. Hur ofta ger man inte upp? Egentligen är det ju lika självklart som det här med sådd och skörd. Det är väl klart. Vill man komma i mål så måste man ju springa hela vägen. Det är inga konstiga saker som bibeltexten talar om. Enkla, självklara, och ändå kan det vara så svårt att få till. Men vi vet ju någonstans, vi behöver gå hela vägen, vi behöver hålla fast, hålla ut. Hålla ut i bön, hålla fast vid Guds löften, vid ordet. Att orka en gång till, fortsätta, vad det nu kan vara, fortsätta förlåta någon annan, fortsätta förlåta sig själv när man misslyckas, precis som Gud alltid förlåter. Att resa sig upp för 50:e gången om jag faller och misslyckas på ett område. Att ändå, nej, en gång till Jesus, en gång till tar jag emot din nåd, en gång till kommer jag till dig. Min uthållighet, det jag håller fast vid, det är egentligen där som min tro visar sig. Eller bland annat i alla fall. Och mitt tro, alltså vad jag verkligen förtröstar på, det visar sig där. För att om jag innerst inne kanske egentligen inte tror att Gud älskar mig, att jag får komma till honom, att han leder mig, att han talar till mig, att han har en plan för mig, att han har en plan för oss, om jag kanske tror det till läpparna eller lite här uppe i sinnet, men inte riktigt djupt inom mig gör det, förtröstar, då orkar jag inte heller hålla ut. Att jag egentligen inte har blicken fäst på Jesus, trons upphovsman och fullkomnare, som det står i Hebreerbrevet, va? 12 någonting. Det handlar om identitet. Vilken syn jag har på mig själv och vilken syn jag har på mitt förhållande till och med min ställning till Gud. För egentligen är det ju så att din och min identitet, din och min ställning inför Gud, det är ju ett resultat av en historisk händelse. Det har ju inget med vad vi känner att göra. Alltså att Jesus föddes, levde, dog, uppstod, det är historiska händelser som har hänt. Jag kan inte göra det ogjort. Jag kan inte påverka det. Det har redan skett. Det är ungefär som jag är medborgare i Sverige. Jag har inte påverkat det någonting. Jag bara råkade födas här. Jag valde det inte. Vissa människor kommer ju till vårt land och får jobba lite för det. Och väljer. Men jag gjorde det inte. Det är ett resultat av en historisk händelse. Mina föräldrar var födda här och sin tur. Och så står det i lagen, tror jag, att om man föds här så får man vara medborgare här. Men ändå kan jag välja att leva som om jag egentligen kanske inte riktigt trodde att det är sant ändå. Tänk om jag skulle göra det. Tänk om jag skulle ständigt leva med rädsla för att bli utkastad härifrån. Att vara på jakt efter någonstans att bo. Att bo svart i fjärde handen och en liten etta med 15 andra personer. Att kämpa för att kanske hitta något svart jobb någonstans så att jag kan försörja min familj. Att vara livrädd för att behöva gå till tandläkaren. För tänk om myndigheterna upptäcker mig. Alltså, om jag tänker att jag skulle behöva leva så, fast jag egentligen inte behöver, för att jag har ju rätt att vara här. Men ändå kan det vara så i förhållande till Gud, så på något sätt så lever vi så. Har den uppfattningen, fast vi har all rätt i världen att komma till Gud. Det är öppet. Det är han står där med stora famnen. Bibeln talar om att genom Jesu blod så har en ny och levande väg in i det allra heligaste blivit tillgänglig för oss. Vi behöver inte egentligen, vi behöver inte göra någonting. Jesus gjorde det. Och där är liksom identiteten. Mitt barnaskap är ett resultat av att han har fött mig på nytt. Lika lite som jag valde att födas, så att säga, som ni ser, liksom födas hit. Jag valde det inte alls. Gud valde också att föda mig andligt. Och det finns för alla människor. Det är Guds vilja. Men om vi kunde ha den insikten, den förtröstan, den tilliten, då skulle vi inte heller ge upp. För då vet vi vad som är sant. Då håller vi ut. Jag tror att vi behöver påminna oss själva. Jag behöver det. Jag tror att du behöver det också. Vi behöver påminna oss om detta. Om och om igen. Ibland så, jag som är uppvuxen i kyrka och har hört många predikningar. Jag vet att det finns människor som har hört 3 gånger så många predikningar som sitter här. Och man tycker man har hört allt. Och det kanske man har. Men det är okej. Därför vi behöver påminna oss också. Om och om igen. Påminna oss om vad som är sant. Påminna oss om vad Kristus faktiskt har gjort. Om vad Gud säger om oss. Om vad Gud säger om dig. Om vilka vi är i Kristus. Om vad han kan göra. Om vad han vill göra. Om vad han gör. Att uppmuntra varandra att hålla ut. Vi kanske inte ser det resultat vi önskar på grund av att vi lurar oss själva. Eller inte håller ut. Eller också, som texten säger, vad sår vi för någonting? Vad investerar vi? Vad väljer vi att göra och inte? Jag tror att Galaterna, den här församlingen, jag tror att de ärligt tänkte sig att de höll nog på med det som var mest väsentligt. Jag tror att de hade ett ärligt uppsåt. Jag har liksom egentligen inget belägg för det, men jag tror det. Ärligt uppsåt i sin strävan att behaga Gud. De ville leva på ett sätt som var förenligt med sin bekännelse. Leva gott, leva rättfärdigt, leva heligt. Alla de här sakerna som vi längtar efter. De ville söka Gud. Och så satsar de på religiösa gärningar som Gud hade etablerat med det judiska folket. Och på ett sätt är ju det inte en sån dum idé, om man nu ska tänka sådär. Här har vi då Gud som har valt ut ett folk. De har speciell liksom förbund, ett speciell kontakt. Så då kan man ju tänka sig, ja, men om nu Gud har valt ut det här folket och sagt till dem att ni ska leva så här och visa att ni är liksom skilda från alla folk, att ni är förbundna med genom att göra det här och det här och det här och det här liksom. Då borde man ju egentligen då som galatier tycka, ja men det är där jag vill, alltså, jag vill komma i rätt förhållande till Gud, alltså ska jag väl göra så. Eller? Gott uppsåt. De tänkte sig då att bara vi gör det här så kommer vi bli rättfärdiga. Alltså komma i rätt förhållande till Gud. Men vad blev resultatet av deras strävan? Att de slutade leva i Guds nåd. Att de föll ur nåden. Alltså att de slutade förtrösta på det Jesus hade gjort på korset. Och började förtrösta på vad de själva skulle kunna göra. Och istället då för att, jag ska läsa det, istället för att leva i enhet, i kärlek och respekt för varandra, så blev det i kapitel 5, vers 15 så står det: om ni biter och sliter i varandra, se då till att ni inte blir uppslukade av varandra. Alltså att det blev splittring. Det blev konflikter. Det blev avundsjuka, självhävdelse. Det blev Det blir inget gott. De mådde inte bra. Det var ingen bra, liksom, ingen bra skörd. För det är det som är själva grejen med det som vi inom kyrkan kallar för lagiskhet. Och det som är kyrkligt ord. Och jag har inte kommit på något annat heller. Men att ett religiöst beteende som handlar om att vi uppfyller de här reglerna. Resultatet är ju liksom att man når aldrig upp, man lever aldrig upp till kraven. Utan då blir man misslyckad, fördömd, eller också de få då som kanske lyckas leva upp till det här liksom normverket. De blir lite så här, men det är inga problem. Nu kan jag stiga upp och be varje morgon. Kan väl du också göra det, Harald? Va? Jag förstår det. Jag läser det ordet. Så. Yes. Och så blir man lite pompös. Och så blir man lite sådär. Så... självhävdelse. Och så trycker man ner varann. Det går inte. Det går inte att leva så. Det är bara tom ära. Vi behöver titta på resultatet. Titta på skörden av våra liv. Våra liv tillsammans. Hur vet jag att jag sår i andens åker? Hur vet jag att jag sår rätt? Jo, det syns på resultatet. Hur vet jag att jag prioriterar rätt saker? Det syns på resultatet. Det syns på om jag som människa förvandlas och blir mer lik Jesus. Om jag bär fram den helige andes frukter utav kärlek, glädje, frid, tålamod, vänlighet, godhet, trohet, mildhet och självbehärskning. Så är Gud. Han är mycket mer, men att vi får bära fram de frukterna som en konsekvens av hans liv i oss. Det jag tycker är intressant, det Paulus faktiskt talar om, han tar ju ändå upp några saker som kanske är exempel på vad som är exempel på en god sådd. Och då pratar han faktiskt inte om det som jag kanske har pratat om, nämligen bön och läsa ordet och liksom gå i kyrka och umgås med Jesus. Även om det är mycket, mycket viktigt naturligtvis som förutsättning för att man måste ju umgås med den helige ande för att kunna bli lik honom. Men det han pratar om är hur vi förhåller oss till varandra. Han pratar om att göra gott. Återigen någonting som inte är så svårt att veta vad det innebär. Alla vet vad det är att göra gott mot någon annan. Egentligen. Varken mer eller mindre. Vi får några konkreta exempel. I första versen kapitel 6. Bröder, om ni kommer på någon med att begå en överträdelse, då ska ni som är andliga människor i mildhet upprätta en sån. Alltså, för det första så kommer vi att göra misstag. Gud är inte liksom, det är inte det som är själva grejen. Vi kommer göra fel. Vi kommer göra saker som gör andra människor ledsna. Vi kommer göra saker som gör Gud ledsen. Det är inte där problemet ligger. Gud är inte förvånad över det. Men att göra gott, det är att hjälpa varandra när det händer. Och inte falla för frestelsen då att se ner på den som inte håller standarden, om ni förstår, inom citationstecken. Utan att lyfta upp. Att i mildhet upprätta. Det kanske kräver en hel del jobb för oss att hjälpa någon annan. Men där är att göra gott. Att sätta andra människor fria. För tänk om vi inte gör det. Tänk om du inte, nu säger jag du här, liksom, hjälper mig. Om jag faller på ett område gång efter annan och inte får någon hjälp från dig, från församlingen eller från någon, då är jag inte fri på det området. Och vi vill väl att människor ska vara fria, eller hur? Fria att göra gott. Fria! Att göra gott. Att upprätta i mildhet. Hela vägen fram. Vi fortsätter. Bär varandras bördor så uppfyller ni Kristi lag. Det är också att göra gott. Om jag någon gång undrar över hur jag ska prioritera, vad jag ska göra, vad jag ska så, bär en annans börda. Det finns så mycket behov runt omkring oss. Hela stan är full av det. Det finns så mycket människor som behöver hjälp. Det finns så mycket hål att fylla med liv, med hjälp. Bära någon annans börda. Visa Jesu kärlek genom väldigt, väldigt praktiska uttryck. Jag vet inte hur vanligt det är i vårt samhälle idag. Men det är otrolig sprängkraft. Tänk om vi som församling mycket mer skulle göra oss tillgängliga för de bördor som bärs idag utan människor som inte känner Jesus, som inte vet att det finns en avlastning, som inte vet att det finns renhet, försoning, förlåtelse, en chans att börja om igen, som bär på de här bördorna själva. Och så kan vi komma och säga: jag kan hjälpa dig, jag kan bära bördan tillsammans. Vi kan tillsammans bära den till Jesus och så blir du fri ifrån den. Ett annat exempel han tar upp, och här kommer väl alla liksom pastorer att jubla kanske, i vers 6: den som får undervisning i ordet bör dela med sig av allt gott till den som undervisar honom. Att dela med sig av sitt goda till de som Gud har kallat till ledare, våra pastorer, våra församlingsledare, att stötta de som Gud har smort till detta, det är inte en lätt uppgift. Det tror jag inte. Jag tror att våra församlingsledare bär väldigt, väldigt mycket. Jag tror att våra pastorer och församlingsledare ligger sömlösa på nätterna ibland och undrar: hur i hela fridens namn, Gud, vad gör vi, vart är vi på väg, vad ska vi göra, vad ska vi välja, vad ska vi prioritera, hur ska vi göra, ska vi göra det här, ska vi göra det här, Gud, vad vill du, Gud, kom och hjälp oss. Medan du och jag ligger och sover på vår skönhetssömn, så ligger de vakna. Vi behöver lyfta upp dem mycket, mycket mer. I uppmuntran, i förbön, i hjälp, i stöd. Att ställa oss bakom, att stötta dem. Jag är fullständigt övertygad. Inte hålla på och klaga på att men nu var inte predikan så där jättebra. Vem bryr sig om det? Det spelar väl ingen roll om det är en dålig predikan en dag. Du kanske inte får med dig någonting hem idag. So what? Gå hem och läs själv. Umgås med Jesus själv. Han har jättemycket bättre predikningar. Det är helt ointressant om predikan är bra eller inte. Men att tillsammans gå den väg som Gud har för vår församling. Vi har några som går före. Vi har några som utber sig om Guds vilja. Vi har några som utber sig om vägar, om vid valsituationer. Hur ska vi göra? Vad ska vi välja och inte? Vi måste stötta. Vi måste vara med. Vi måste stå bakom. Vi måste ha förtroende. För Gud har ju förtroende för allt i världen. Gud har ju förtroende för våra ledare. Har smort dem. Att så i i den åker som ger evigt liv. Står det på slutet. Att inte tröttna på att göra det som är gott. Frihetens brev, jag ska ta till mig det. Kalla det till frihet. Men använd bara inte friheten så att den onda naturen får något tillfälle. Utan tjäna varandra i kärlek. Amen.